välkomna till Agnes Cecilia, en sällsam podd. Det är jag som är Cecilia.
Och det är jag som är Agnes.
Och jag kom tänka på en sak precis när jag sa det här. Jag tror, om jag inte har räknat fel, att det här är avsnitt 40.
Är det sant?
Jag tror det.
Det är helt sjukt, jag var på 40-årsfest igår.
Ja, det är ju... jag ser det. Och jag fyller snart 40. Ja. Så att, det är 40 tema helt enkelt. Men ja. Jag tänkte bara uppmärksamma för att det är ett jämnt avsnitt. Troligen då. Jobbigt för mig nu om det inte är det. Men jag är rätt säker på att det är det.
Det är ändå väldigt imponerande.
Ja, faktiskt.
Jag tror inte jag har gjort 40 av någonting annat i livet.
Poäng på universitetet.
Okej, förutom det då. Jag tänkte 40 är med mer, men det har jag nog inte heller gjort.
Sit up.
Upp. Ja. Knappt.
Nej. Nej.
Det är kul.
Ja, det är det. Vi har lyckats på i drygt 3 år också. Vi började tror jag i november 2020.
Galet.
Ja.
Jag har knappt också gjort någonting i 3 år heller. Det är väl högskolepoäng möjligtvis.
Ja, jag har inte ens haft ett jobb i 3 år. Alltså samma jobb.
Nej.
Det är sjukt faktiskt. När man är 40. Att aldrig varit på samma arbetsplats i 3 år.
Nej, men du har ju varit tvungen att läsa massa böcker och klippa podd och sådär. Precis. Kan man inte hålla på och behålla ett jobb.
Offer för den upphandlade arbetsmarknaden.
Ja,
faktiskt. Det var en parentes. Ja. Vad har du läst?
Jag har läst ändå en del alltså.
Mm, jag ser det.
Men ni kommer kanske förstå varför det är 5 böcker och inte en bok, trots att jag inte känner att jag har haft någon läsdriv.
Mm.
Den ena anledningen då, det är att jag har läst barnböcker.
Ja.
Och jag har ju sagt att jag inte kommer att recensera barnböcker i den här podden. Förutom vid speciella undantag. Och förra undantaget, som kanske också är det enda undantaget hittills, då recenserade en cool kiwi av Emma Wirke. Och nu för alla monsterdiggare där ute så kommer uppföljaren. En busig banan. Och alltså, en cool kiwi var ju fantastisk.
Ja.
Och alltså potentiellt så är en busig banan minst lika bra.
Spännande, jag har glömt vad en cool kiwi handlar om.
Alltså en cool kiwi.
Det var något med hår.
Ja, ja, precis. En cool kiwi, det handlar om en kiwi som känner sig lite så här, alltså man känner sig i november liksom lite så här depp. Och lite ful och liksom såhär jag önskar att jag var lite häftig liksom.
Ja.
Och så försöker kiwin liksom men jag testar den här mössan så kanske det ser lite cool ut och så bara nej, det hjälpte inte för det är fortfarande jag liksom. Testar massa olika grejer, typ en fluffig kjol hjälper inte heller och sådär. Men så kommer liksom kiwins kompisgäng och bara så här: men hallå kiwin, du är ju toppen, du har ju hår på hela kroppen. Och sen så fattar kiwin att den är fantastisk och så har de det jätteroligt tillsammans.
Ja, det var kul att jag bara mindes att det var någonting med hår.
Ja, ja, det var ju ändå en viktig detalj. En busig banan då, det handlar om en banan.
Jag ser att bananen är utklädd i tupp på framsidan.
Japp, och bananen klär ut sig till olika saker och förnekar bestämt att den är en banan.
Okej. Okay.
När bananens fruktkompisar letar efter bananen så är den bara såhär, va? Nej, jag är inte här. Banan, sa du? Nej, jag är en fågel. Ända tills då, för frukterna känner ju bananen ganska väl, så då säger de så här: okej, men om du stöter på bananen så kan du hälsa att vi ska ha kalas här. Om ett tag.
Och det vill bananen gärna veta.
Kanalen.
Precis. Bananen gärna veta.
Men det som det luriga då är ju att då klär ju bananen av sig sin gurkkostym som den har för stunden. För att den ska ju snygga till sig till kalaset. Men kalaset var ju en maskerad.
Den kommer som sig själv. Ja. Nej, vad pinsamt.
Och då säger ju bananen så här: shit, banana split. Varför sa ni inte att det var maskerad? Jag som älskar att klä ut mig. Vänta här, jag kommer tillbaka. Nästa sida. Tada! Gurkan! Men var är bananen? Vadå bananen? Här finns ingen banan.
Oh, nej, att vi bara går runt.
Ja, men jag...
Finns det en sens moral? För dig själv.
Nej, det är nog ingen sensmoral direkt. Den är bara fruktansvärt rolig. Min favorit tror jag är... jag kan läsa min favorit och så kan jag läsa mitt barns favorit.
Ja, så kan vi jämföra vilken som är bäst.
Precis. Min favorit då, det är den här. Apelsinen säger detta då. Hej, fisken. Har du sett bananen? Bananen då, som är utklädd till en delfin. Jag är ingen fisk, jag är en delfin. Och här finns inga bananer. Plask!
Var det din favorit?
Nej, det är min favorit. Okay. Och då är bananen utklädd till en delfin här då. Mm. Och har solglasögon på sig.
Som delfiner ju.
Ja. Det här är mitt barns favorit. Hej, fågeln. Har du sett bananen? Pjä! Pjä! Säger bananen som är utklädd till en fågel. Jag förstår inte vad du säger, säger apelsinen. Det betyder nej på fågelspråket, säger bananen. Pjä, pjä!
Jag kan förstå varför barnet gillar den.
Ja. Och sen så är liksom bananen utklädd till körmebrö. Är också väldigt roligt. Ja. Och sen så när den upptäcker då att det här med att det var maskerad så klär den ut sig till gurka igen. Och så
alltså jag måste säga att jag tycker det är fantastiskt att apelsinen är utklädd i basketboll.
Ja,
det är ju jättebra.
Och äpplet som är utklädd till prinsesstårta.
Åh, det såg jag inte först. Ja, fantastiskt.
Kiwin är en mus.
Ja, men det är inte lika bra. Prinsesstårtan och basketbollen, det är bra grejer alltså.
Ja, och sen på slutet, på baksidan, så är bananen en kaktus.
Misstänkt lite gurkan också.
Ja.
Med armar typ.
Ja, det kanske hänger sig åt...
återanvänder dem.
Ja, precis. Kostymen och fixar lite.
Ja.
Ja, nej, men en fantastisk bok då. Och för alla som känner nu så här, åh nej, jag vill inte läsa den för då har jag läst den och då finns det inget kvar. Joho, det finns en sur citron.
Oh.
Ja.
Det känner jag att jag måste läsa någon gång. Jag tyckte nog att en cool kiwi verkar bättre än den där. Tycker inte den verkar lika bra. Men en sur citron känns som att det finns god potential för.
Ja. Jag kände en cool kiwi, den satte sig ju verkligen. Jag kunde liksom komma på mig själv när jag cyklade typ. Att jag bara, oj, nu blev
det var något citat därifrån som var väldigt roligt. Det var inte milda makaroner, men det var något liknande.
Ja, det var, jag kommer inte ihåg. Men shit, banana split är också bra.
Ja, det var bra.
Ja, passar ju det här sammanhanget.
Precis.
Ja, nej men så det, om man känner att ja, men jag behöver en barnbok i livet. Så, och redan har läst en cool kiwi. Så en busig banan.
Okej, bra. Bra tips.
Tack, och varsågod.
Tack. Vad ska jag fortsätta med? För jag tar på den jag läste ut senast. Som är, den ligger inte i högen här. Så du behöver inte snegla på den.
Förlåt.
Jag bara säger att jag kommer inte lyfta upp någon bok härifrån. För att jag har läst en bok på inläsningstjänst. På jobbet. Oh. Det är en lättläst bok. Som jag då har läst för jobbet. Det var min kollega som tipsade mig om den här. Och den heter Vänskap mellan sill och falafel. Och nu tror du att det här handlar ju om någon från Sverige och någon från Mellanöstern och så lagar de mat ihop. Det gör de också, men det är inte det som är det viktiga. Och sillen och falafeln lagas av samma person som är från Sverige. Men det handlar om en kvinna i obestämbar ålder. Men jag, det här är en sån sak som jag behöver prata om. Hon jobbar som kock på en förskola. Och hon är liksom ensam i köket där. Så, men hon har lärt känna en av mammorna som har barn på förskolan.
Mm.
Som då är från Syrien.
Mm.
Och heter Sara. Och så de två är kompisar. Så det är det som är kopplingen till Mellanöstern. Förutom det så är det liksom ingenting. Och det är inte jättestort fokus på det. Liksom, utan det är mer så här. Men hon kommer därifrån. Det har vissa konsekvenser. Men annars inte det en grej. Utan de har blivit kompisar liksom. Mm. För att prata lite med varandra. Båda kanske är lite ensamma och behöver någon och sådär. Lena då som hon heter, så vet hon inte Lena.
Nej.
Heter hon i alla fall. Hon är lite förtjust i en av papporna.
Mm-hmm.
Magnus. Och Sara ska försöka hjälpa henne att liksom få kontakt med honom. Mm. Man märker att Lena är inte så bra på det här med dating. Det är också här som problemet med åldern kommer in. För jag tänker att en person som heter Lena är minst 50 år.
Mm.
Alltså för det mesta. Ja. Det finns ju såklart yngre, men rent typiskt så är ju en person som heter Lena lite äldre. Ja. Hur gammal kan en Magnus som har barn på förskolan tänkas vara?
Ja, 30, allt mellan 30 och max 45. Kan,
ja, alltså precis, men man får liksom, alltså det är det jag får inte riktigt ihop liksom. För det är också lite hur hon förhåller sig till olika saker i livet. Alltså jag tänker att han Magnus ändå är yngre liksom.
Mm.
Alltså,
mm.
Men hennes favoriträtt till exempel är stekt sill.
Ah.
Och det tänker jag är favoriträtt för någon som är gammal.
Ja, typ. Ah. 60 plus.
Ja men typ. Och att när hon pratar om något tillfälle om liksom dating och hur hon ska träffa en man och sådär. Alltså, om det är så svårt, för jag går inte ut på dans.
Och men när utspelar det
sig? Men nu! Den är liksom skriven för några år sedan bara. Eller så är den rätt ny. Så det är lite oklart med åldern. Mm. Men det kan inte spela jättestor roll. Men jag har funderat faktiskt på det här. I alla fall. Så ska Sara då hjälpa till att se till att de får kontakt.
Ja.
Och det går väl inte riktigt som någon av dem riktigt hade tänkt sig. För det kanske blir så att Sara och Magnus istället får ganska mycket kontakt.
Ja.
Då...
Men sa du det, Magnus, finns det någon partner?
Nej,
nej.
Nej, det finns inte.
Nej.
Han vet ingenting om det, liksom så, men han är ju singel. Liksom. Mm. Nej, så det finns ingen partner så. Liksom. Och Sara är också singel.
Ah.
Så de träffar, alltså, då, och så blir det lite... Alltså, det är berättat i jag-form liksom, av den här Lena. Så det är väldigt mycket liksom, så här, vad hon känner inför det här och så. Men den är liksom... Jag gillar den faktiskt väldigt mycket. För det känns verkligen som typ en riktig berättelse. Ja. Den är inte tillrättalagd liksom. Och som en del andra lättlästa kan vara. Utan den har en story som typ håller liksom. Och jag började läsa det här med en av mina klasser som typ tyckte det var skitkul när, när Lena, det avslöjades att Lena då var lite förtjust i Magnus. Och sådär. Nej men så att det, ja, det
kul. Bra.
Kan, om man vill läsa lättläst.
Sa du vem som hade skrivit det?
Nej, för det har jag bort.
Ah.
Julia heter hon i förnamn.
Ska jag googla?
Jag kan du googla det. Jag har båda skrivit upp det, men det har jag inte gjort.
Nej.
Mycket dåligt.
Julia Strömblad.
Okej. Julia, som jag sa. Julia Strömblad. Ja, nej men så den var bra.
Kul. Mm. Det behövs ju verkligen... lättlästa böcker.
Som är bra, för jag tycker det är så svårt att hitta bra. Jag var på bibblan och lånade ett gäng. Och så ska de ju vara på rätt nivå.
Mm.
Och ett par jag lånade var egentligen för svåra. Jag tog dem för mig själv. men jag läste en också som var så här, Leila flyttar hemifrån. Och så är det så en gammal kvinna som flyttar till ett äldreboende fast hon inte vill. Och hon vill bo med sin son för att han är ju... Alltså, men så gör man inte här i Sverige.
Ja.
Och så är det lite uppfostrande, kände jag.
Mm.
Jag är så trött på den typen av böcker.
Ja, det fattar jag.
Men, så den här var ju bra för att den liksom... Ja, det var bara en vanlig berättelse liksom.
Ja.
Så man kan bli mer eller mindre engagerad i. Jag var mycket engagerad. ja, vad mer?
Ja, men... eftersom jag ändå hade en viss jobbkoppling då.
Uh-huh.
Så kan jag ju prata om två Novelix. Som jag har lånat från mitt jobb.
Ja.
För vi har liksom en låda med massa Novelix på min skola. Och då har jag börjat läsa på resten. Och den första jag läste då det var Carolina Ramqvists Farväl mitt kvinnofängelse.
Mm-hmm.
Som utspelar sig på ett kvinnofängelse.
Okay.
Och då handlar det om huvudkaraktären sitter inspärrad på livstid, tror jag. Och blir tillsammans med en annan intern.
Mm-hmm.
Som sen... blir frigiven.
Mm.
Och så handlar det liksom om deras sista tid tillsammans i fängelset. Och också ja men precis efter att hon har blivit frisläppt. Och jag tyckte det var väldigt fint typ, för att jag tänker att det är någonting som inte pratas om. Nej. Att det kan bli jobbigt. Att, alltså det pratas ju om att det kan vara jobbigt att komma ut, för vad har man där ute liksom. Men inte kanske vad förlorar man som man har där inne. Och att och deras strategier liksom för att kunna eller separeras liksom. Det var väldigt fint beskrivet. Men framförallt var det också väldigt fint att ja, men liksom hur de andra internerna verkligen så ställer upp typ. Mm. Alltså trots så här, konflikter som finns på anstalten, så vet de typ att så här, det här är helt fruktansvärt för de här två personerna. Mm. För de älskar varandra och nu ska de liksom slitas isär.
Mm.
Och det är inte realistiskt att tänka att de ska vänta på varandra. Liksom. Det blir inte heller bra.
Mm.
Och då är det så himla fint liksom, hur de sen ska liksom, när Anna, som hon heter, som ska bli frisläppt, när hon liksom precis har lämnat fängelset, så ja, men kommer de här andra kvinnorna för att liksom visa sitt deltagande typ.
Mm.
Och jag tänkte jag skulle läsa det, för jag tycker det var så himla fint.
Mm.
Huvudkaraktären då, Anita heter hon, som är liksom livstidsdömd. Hon tänker liksom att nu när hennes partner och också rumskompis lämnar, då blir hon liksom ett alltså då blir hon ett så här, hon blir utsatt.
Mm.
Eller hon tänker att hon är ett så här tacksamt offer typ.
Mm.
Och så hör hon att det kommer några mot hennes cell liksom. Och då säger hon liksom, eller tänker hon så här, de slösar ingen tid, tänkte jag. Men det var Maria som stod där med en bok i händerna. När jag kom följde hon efter mig in i cellen utan ett ord och la boken på bordet. Det var saltaren. Hon såg på mig och gick igen, fortfarande utan att säga något. Jag tog boken och satte mig på sängen, öppnade den och började läsa de första sångerna och kände mig just så ensam som jag nu verkligen var. När jag bläddrade framåt såg jag att sidorna var uppskurna på mitten så att det bildats en gömma inuti boken. Och där i låg ett tunt gummiband, en kabbe och en alldeles blank kanyl, oanvänd i plastförpackning. Gangster uppenbarade sig i dörren och kom fram till mig och jag såg Susie komma efter henne in i cellen. De kramade mig, strök bort tårarna som jag inte heller nu hade känt ramna över mina kinder. Och så la de ner varsin liten kapsel bredvid mig på sängen. Efter dem kom Elisabeth, som kontrollerade det mesta av heroinet här inne. Och så hon med mordbranden. Och Lilly. Och bakom dem kom det ännu fler, såg jag. En del kvinnor jag kände väl och en del som jag aldrig ens lagt märke till förut. En efter en kom de in till mig i cellen och la ner... Och lade de ner sina små gåvor bredvid mig på sängen. Och så gick de igen. Klockan var 10:50. Det var 35 minuter kvar till lunch. Det var ändå så här, alltså ändå fint typ. De kommer med det de har. Och också vad de tänker så här, vad vill man ha? Då bara så här, knark. Bibeln. Och att, ja, men det jag tyckte det var väldigt fint.
Ja.
Och det var ändå roligt så här, det var lite oväntat, för jag tog ju bara den här på jobbet liksom.
Mm.
Och så var det lite lesbiskt, det var ju kul.
Ja.
Och ja, men det är också mycket snack så här, om fängelse nu, i och med liksom gängkriminalitet och sådär. Så det var lite spännande att få läsa från ett inifrån perspektiv liksom. Men också den här, ja, men jag tyckte att alla karaktärer var ganska nyanserade.
Mm.
Så det var kul. En annan novellix som jag hittade på jobbet då är Ett könsbekännelse av Rikka Pulkkinen.
Mm.
En finsk författare. Och jag visste inte alls vad det var för något. Men det handlar liksom om berättaren heter Rikka Pulkkinen, precis som författaren.
Mm.
Och det handlar om att hon precis har gett ut en bok. Hon är ganska så här ung, vacker, lovande författare. Mm. Har precis gett ut en bok och ska åka på en turné typ för att sälja in sin bok. Tillsammans med någon jättekänd, äldre, karismatisk man.
Mm.
Och det är liksom, ja, men så här, hon själva, det handlar om är liksom att hennes kamp för att inte reduceras till typ sin kropp och sitt kön och sitt utseende. Utan få vara liksom författaren och så här prata om sin bok. Men att det som händer är liksom att ja, men att hon bokstavligen talat reduceras till ett kön genom att stympas på scen. När hon åker runt med den här och ska lansera sin bok, så blir det liksom någon slags, alltså den är jätteabsurd. Det börjar liksom lite realistiskt liksom. Och sen blir det mer symboliskt liksom. Att liksom hur patriarkatet behandlar typ intellektuella, professionella kvinnor som gör sin grej. Men det här liksom berättaren tar hela tiden på sig skulden för det och är såhär, men jag visste ju att det skulle bli så här. Jag tackade ändå ja till att åka på den här turnén, och jag tackade ändå ja till att ställa upp på såhär sexiga bilder på mitt författarfoto typ. Så att det är helt on me liksom. Men det är liksom, piken är då liksom när hon är med i en tv-show i Nederländerna och ska presentera sin bok. Och det istället slutar med att det blir liksom en tävling där alla folk i publiken får liksom så här skrika vilken del av hennes kropp som de vill ta bort. Och så stympas den liksom. Och till slut så bara hetsar de varandra och så vill de stympa liksom hela kroppen. Så det enda som är kvar är fittan.
Jaha.
Men det som är roligt då är att plötsligt upptäcker Rika liksom att det är rätt skönt att bara få en fitta, för då har man liksom inte så mycket bekymmer. Så det blir liksom en såhär revansch på något sätt. Att såhär, ni kan stycka mig och ni kan liksom reducera mig till ett kön, men faktum är att jag vinner.
Typ.
Och det är väldigt mycket fitta i den hela tiden, vilket var väldigt roligt eftersom jag satt på jobbet. Med såhär brusreducerade hörlurar i mitt arbetsrum och läste om den här fittan hela tiden. Jag trodde att jag hade markerat någonting, men det verkar inte som jag gjort det. Jag kanske inte vågar vika någonting i.
Inte i jobbets bok.
Men jag skulle kunna läsa lite i början bara. För att man ska förstå tilltalet. För det är väldigt speciellt. Och det gjorde att jag fastnade direkt. Jag kör. Jag visste inte att jag hade levt mitt liv i ett fängelse förrän jag blev medveten om det när jag efter en pratshow i en tv-studio höggs i små bitar tills jag bara hade mitt kön kvar. Allt detta hände i Amsterdam, långt borta från Finland. Men det började inte där. Allt började istället i Antwerpen. Eller ja, varför inte ännu tidigare? Allt började när jag föddes. Allt började på dagis när jag gick med på att tyst leka med dockor eftersom jag blev tillsagd att göra så. Och allt fortsatte i samma bana, länge. I skolan fick jag beröm när jag kunde skriva bokstäverna i samma storlek, men bannor när jag försökte lära mig att hjula i en fiskluktande korridor. Men, tillbaka till kvällen då jag förvandlades till ett hål. Det kan betraktas som maktutövning, rena våldshandlingar. Det kan jag inte förneka, men samtidigt det bästa som hänt mig. Pang, hugg, hack, slutresultat, en dansande mutta. De uppmärksamma frågar sig nu, och det förstår jag. Hur jag kan prata om jag bara är ett hål. Detta förvånade även mig i början. Men så småningom började jag tycka det var helt naturligt. Det är klart att jag har en röst. Rösten tillhör mig, bara mig. Och det är än mer tydligt än tidigare. Rösten är en sång som sakta väller fram. En sång som inte följer vanliga noter. En sång som jag kan sjunga hur jag vill och för vem jag vill. Jag kan även tänka, tror jag om ni vill. Och även om ni inte tror, lyssna ändå. En tänkande muttas problem är mångfacetterat. Till sin natur är det filosofiskt och som filosofiskt problem är det nytt. Om ni tycker att det är oöverkomligt är ni förmodligen fångar hos era egna fördomar, grundade i västerländska könskonventioner. Jag tror nämligen att mitt fallexempel påverkar den kartesianska dualismen mellan kropp och själ.
Oh, yes.
Nämnda inverkan tycker jag är revolutionerande. Så därför uppmanar jag er att vara öppensinnade. När ni hör min berättelse är det kanske lättare för er att tro på att metamorfoser kan ta överraskande existensformer.
Okej.
Så den är väldigt liksom krass.
Ja.
Och det finns verkligen ett, såhär, ett tilltal.
Ja, det roliga tänker jag är att den här finns på en högstadieskola.
Ja.
Alltså hur...
Alltså,
känner du att du skulle kunna använda den här i undervisningen?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Utan, och jag vet inte om det är syftet. För det står i vårt lärarrum.
Ah, okay.
Men jag vet att vissa noveller där, liksom, från den lådan används i undervisningen.
Mm.
Och jag har svårt att tro att någon har läst alla noveller.
Mm.
Och liksom vet vad de handlar om. Så jag undrar vem som har köpt in den. Om det är någon som aktivt har köpt den här. Eller om det är att den är, ingår i en,
en sån paket, en
box,
liksom.
För den ingår i en box med nordiska, typ feministiska författare.
Ah, okay.
Så det kan ju vara därför.
Mm.
Men det var en väldigt rolig överraskning. Och jag var tvungen att googla den här författaren.
Mm.
För då, jag har liksom aldrig hört talas om henne. Men hon har tydligen gett ut några romaner tidigare. Som också getts ut på svenska. Men hon var helt ny för mig. Men jag blev väldigt sugen på att läsa någonting om hennes. Tydligen så är hennes senaste roman heter Sanningen.
Mm-hmm.
Men den är från 2010. Så senaste enligt den här då. Och den typ blev nominerad till massa priser och sådär.
Mm-hmm.
Så ja. Väldigt kul och oväntat. Och konstigt och absurt. Helt och hållet i min smak. Det är roligt att jag alltid visar upp alla böcker så här.
Ja, precis.
Jag
ser den.
Du ser det.
Precis.
Men ja. Vill du gå vidare?
Ja, men vi kan hålla oss kvar i det lesbiska.
Så låter det fantastiskt. Innan.
Jag har läst en bok av Anne Holt.
Hon har skrivit jättemånga böcker.
Ja, hon skriver framförallt deckare.
Är hon norsk?
Ja, och den här heter 1222 meter över havet. Det är också den första boken av henne som jag läser. Och det här är hennes då liksom första serie, tror jag, som hon gav ut då. Där huvudpersonen heter Hanne Wilhelmsen. Jag tror att det här var typ nummer 8 i serien. Jag har typ hittat den gratis någonstans. Ah. Jag inser när jag läser den att jag borde ha kanske börjat från början.
Mm.
För att så här, någonting avgörande har typ hänt i förra boken, tror jag. Jag vet inte om det är förra eller om liksom det har varit flera böcker däremellan. Men hon sitter i alla fall i rullstol i den här boken.
Okej.
Okay. Efter en ryggmärgsskada. Mm. Och det var inte, det gjorde hon inte från början. Men den handlar om att då hon då och ja, massa andra människor åker tåg till Bergen. Och när de är då 1222 meter över havet på ett ställe som heter Finse. Det är en station där som precis så startar de. Och så händer det något med tåget. Alltså det spårar ur eller vad det nu är. Det är också typ tidernas snöstorm samtidigt. Men i alla fall alla blir evakuerade till ett hotell som finns där. Och första natten sker ett mord.
Hejdå.
Först så försöker Hanne, eftersom hon sitter i rullstol så kan inte hon ta sig runt i hotellet. Så hon är typ bara i lobbyn. För hon vägrar låta någon bära henne upp eller ner från trappan. Mm. Liksom, så hon är bara där hela tiden. Så, men hon blir i alla fall involverad för någon vet att hon är polis. Och så är det någon läkare som har liksom kollat igenom folk. Det är, liksom, det är några som är skadade men inte jätteilla skadade. Lokföraren dog, men ingen annan.
I olyckan.
Ja, alltså. Precis. Ah. Och sen så är det då det här mordet, liksom. Men såklart så går det inte att hålla det hemligt, utan ja, det sprids och så. Det uppstår oro och så. Det var skitbra.
Mm-hmm.
Alltså, det var ett tag sedan jag läste deckare, tror jag. Eller, jag vet inte. I alla fall tyckte jag att den var jättebra. Den var liksom intressant hela tiden. Och den var inte förutsägbar. Det var ganska mycket så här pusseldeckare över den, liksom. Mm. Just det här också att alla är instängda på det här hotellet. Ja. De har vetat att mördaren finns där. Det är lite den här speciella situationen att vara insnöade. Och liksom folk som får lite panik. Någon blir liksom typ ledare. Och då är det några som gör uppror mot den ledaren. Så det är liksom många delar. Och i slutet så är det en intervju med Anne Holt.
Mm.
Och då skriver hon själv typ, eller skriver, säger hon där att hon har försökt göra liksom en lite så här Agatha Christie-bok liksom. Alltså för att hon gjorde väl ofta sådana. Alltså, och man typ, man Orient kan Express. Typ, ja men precis, man kan väl förmodligen, alltså jag tror att man skulle kunna själv räkna ut vem mördaren är genom ledtråden man får. Jag gjorde inte det. Men jag försökte inte heller riktigt liksom så här. Men jag gillade den faktiskt väldigt mycket. Och kände mig väldigt sugen på att ge mig på fler.
Men är det hon som har skrivit den här pesten?
Det vet jag inte.
För jag...
Pesten?
Ja, för att jag undrar om det är... För jag har inte läst någonting av henne innan.
Nej.
Eller överhuvudtaget. Men jag såg ju om...
Jag kan bara med den du googlar säga då, men den lesbiska kopplingen är ju att Anna Holt själv är lesbisk och att den här Hanne Wilhelmsson är det. Det är inte så, har inte så, det är inte så viktigt i den här boken eftersom hon är där ensam. Men hon har en fru som hon, eller flickvän eller vad de nu är, som hon liksom tänker på ibland. Ja. Eller liksom så.
Ja.
Och hör av sig till. Men hon är ju en oerhört komplicerad människa, den här Hanne Wilhelmsson. Alltså jag kände lite så här, jösses. Ja men typisk sån här snut som har svårt med känslor. Jag kände lite så här, oj, stereotyp. Men, nej men den var ändå väldigt bra liksom. Och hon utvecklas väl själv också ganska mycket under tiden som hon är där. Typ mentalt liksom, på något sätt. För hon har egentligen typ, efter olyckan har hon slutat som polis.
Okej.
Men man anar att hon kanske kommer tillbaka efter det här. Typ.
Men ja, kul. Jag inser ju verkligen att jag tänker bort deckare.
Ja.
Vilket är jättekonstigt, för jag tycker jättemycket om att titta på kriminalare.
Ja, men alltså, jag tror att det är lite det här att det kom så många. Ja. För jag kände att jag tappade det lite när det kom typ 1 miljon deckarförfattare. Innan dess läste jag deckare, men sen var det som att det blev så många att hålla reda på.
Och svårt såhär, vilka är bra?
Ja, exakt liksom.
Så men,
Nej men det här är bra.
Kul, nu kanske jag ska kolla upp någonting av henne.
Du kan börja med nummer 1, nu har jag ju spoilat. Nu 8, men
det är
eller 7 okay. Kanske jag har spoilat. Men så är det, det går väl bra ändå.
Det var inte hon som hade skrivit Som pesten, utan det var Hanne Vibeke Holst.
Som är dansk.
Som är dansk.
Ja.
För den vet jag att jag såg på Babel för ganska länge sedan.
Okej. Ja, för jag tänkte att jag tror inte det. För att jag tror hon mest har skrivit bara deckare liksom. Ja.
Men apropå lite osköna karaktärer som har svårt med känslor.
Ja.
Vet du vad jag ska prata om?
Nej. Jaha.
Den här har ju du läst innan, Love Me Tender, och pratat om typ förra avsnittet.
Ja.
Constance de Bré.
Mm.
Men nu har jag också läst den eftersom jag blev taggad på det.
Ja.
Och du tyckte om den, eller hur?
Ja.
Jag tyckte, den handlar ju om en kvinna som vill separera från sin man och säger upp sig från sitt advokatjobb för att skriva och bli lesbisk. Eller kommer ut som lesbisk. Mm. Eller börjar leva lesbiskt. Och det här är ju based on a true story.
Eller och förlorar vården av sin son. Det är ju
det som händer. Ja. Så det handlar om det liksom.
Mm.
Men det är ju helt sjukt. Ja. Men alltså, jag är splittrad för att jag tyckte språket var jättebra. Jag gillar verkligen hur den är skriven.
Ja.
Och det är ju helt bizarr.
Ja, den är helt sjukt.
Man bara säger, men kan det vara så här? Ja. Och det är också det här som planterar tvivel hos mig. Som jag vet inte... jag tycker det är jobbigt. För att jag tycker också att hon framställer sig själv som en ganska oskön person.
Mm.
Det är väldigt mycket så här. Jag hade en tjej i det här hörnet. Och en tjej i det här hörnet. Och så knullade jag den där. Och sen gjorde jag det här.
Men är inte det bara en illustration av just den här liksom, avstängdheten liksom, som hon går in i?
Jo, det kanske det är. Men jag blir liksom så här. Jag bara... Alltså inte typ att... Att hon, att just på de här grundvalarna att hon skulle vara en dålig förälder. Nej. Men jag blev också lite såhär bara, började tvivla på om hennes story är sann typ. Eller finns det mer till den här berättelsen som vi inte får veta. Lite så började jag känna. Men jag tycker inte om att jag känner så.
Nej.
Och det, ja men det stör mig verkligen. Att jag börjat liksom... tvivla på hennes historia utifrån hur jag tycker att hon verkar.
Men vad är det du tvivlar på?
Nej, men jag blir alltså... är det verkligen så här att det är att hon typ lever lesbiskt och ligger runt? Är det det som gör att hon, att hennes exman då vill förbjuda henne?
Det är väl inte bara det? Alltså så här, som jag förstår det så är det flera saker.
Ja, men det är typ...
det är ju
det hon lyfter fram mest. Och att hon typ säger upp
sig. Att hon säger upp sig också, tänker jag.
Och satsar på sitt skrivande. Det är typ oseriöst.
Precis.
Flytta till en mindre lägenhet.
Ja.
Men typ rakar av sig håret.
Jag läste en intervju med henne. Liksom så här, och det, för jag var så här. Jag tänkte inte att det var på riktigt heller.
Nej.
Jag tänkte att det var liksom bara... ett litterärt verk.
Mm.
Men det här har ju hänt.
Ja.
Så att det är ju på det sättet så...
Ja, och det är ju så sjukt. Jag läste en intervju, nej inte en intervju, en recension.
Mm.
Som, vad heter hon? Hanna...
Val?
Nej. Ja, det är en recensent alltså, som jag tror bor i Göteborg och som är lesbisk.
Inte Sanna Samuelsson.
Nej. Som skrev om den och var liksom så här, bara, ja, om det här... Alltså, att det är så bisarrt för att det här, i så fall så skulle typ, ja men hon skulle kunna förlora vårdnaden om sina barn. Ja. Jag skulle kunna förlora vårdnaden om mina barn. För att det är liksom, typ för att hon har så här böcker som innehåller sexskildringar i bokhyllan.
Mm. Alltså, men det är väl också så att egentligen så har hon inte formellt sett förlorat vårdnaden. Utan det är ju någon slags process som pågår som bara förhållas skitlänge. Och så det är ju det som gör att den avgörs ju inte, men under tiden så får hon typ inte umgås med sitt barn.
Nej.
Så att, och som jag förstår i slutet så får hon ju ändå vårdnad om honom.
Ja, hon vinner fast hon begär bara typ att få typ varannan helg.
Precis, och, för att han har ju typ inte bott hos henne på flera år och hon vill inte liksom...
chocka honom
typ. Nej, precis. Så det, hon förlorar ju honom på det sättet. Och det, alltså, ja. Det är ju sjukt hemskt liksom.
Ja, och ja, det är ju helt bisarrt liksom. Och att... ja, men att pappan bara kan så här, plantera massa idéer om henne. Ja, och att hon precis. Ska utredas. Och mamma,
för att det utreds inte han. Konkreta liksom, bevis heller för de här idéerna. Liksom. Utan det är ju bara vad han säger.
Mm.
Och de sakerna är ju egentligen inte heller konstiga. Det som jag tycker är liksom konstigt. Att, för det, alltså, på ett sätt så om man nu skulle... Så att det hade varit att någon... Jag vet inte om man hade sagt att hon var våldsam eller något sådär. Det hade ju varit värre. Kanske också svårare att bevisa. Men då hade det kanske mer funnits fog för att hålla undan barnet.
Ja, men precis.
Men nu så är det så här, vad skulle kunna hända?
Ja.
Alltså, jag vet inte.
Ja, men vi har ju redan pratat om den här. Men jag ville ändå nämna den för att jag... Ja, den väckte väldigt... komplexa motstridiga heter det, motstridiga känslor.
Ja.
Ja.
Ja. Men det passar ju bra, för det är ju min gamla bokcirkelbok från slutet av sommaren. Och då kan vi gå till min senaste bokcirkelbok som är en annan genre som jag läser blandat i min cirkel.
Kul.
Och den här gången läste vi fantasy. Och vi läste en bok som heter Piranesi. Eller Piranesi. Jag vet inte hur det ska uttalas. Jag kommer säga Piranesi. Av Susanna Clarke. Den är på engelska. Den finns inte på svenska. Och först fattade jag typ ingenting om den här boken. Jag bara, vad är det för konstig värld som vi är i liksom. Men. I slutändan måste jag säga. Att jag tyckte den var skitbra. Men så den handlar om. Det, liksom, det finns en berättare. Som börjar med att berätta om sin värld. Som han bor i någon slags, vad ska man säga, gigantiskt hus, labyrint på något sätt. Liksom. Och han beskriver det här liksom med stora hallar. Och det finns också typ hav inne i det här huset och fåglar. Och jättemånga marmorstatyer. Men han är den enda människan. Och det finns typ tre våningar, så den understa våningen är hav, mellanvåningen är den som han bor på som är den vanliga, och sen så finns det den övre våningen som, jag vet inte vad som finns där uppe, men i alla fall, och han lever där och liksom, ja man har det som ett bra liv och så, han trivs, men han är den enda människan, men han vet att han är nummer 15 för att det finns 14 skelett som han på något sätt tar hand om och umgås med och liksom så här tar med sig liksom lite så här offergåvor till dem och sånt där, putsar benen, ser till att ligger fint och sånt. Ja, men det är lite så här. Och sen så har han sin vän som heter The Other. Mm. Eller som han kallar för The Other då. Som är den andra människan som han träffar två gånger i veckan liksom. Och han skriver ner allting som händer honom med olika rubriker. På ett sätt som lite påminner om den stora skrivboken.
Nej, jag har inte gjort
det. Nej, okej. Men där är ju så de har rubriker och så skriver de ner vad som händer. Så här, det gäller han på samma sätt. Men så är det som att så här, det börjar hända lite konstiga saker typ att han inser att han har glömt saker. För det är som att jag påminner honom om någonting. Frågar honom om något, så minns du det här? Och han bara, nej va? Det var aldrig talat om det här. Pratar om typ.
Mm-hmm.
För han är så här, han säger själv att han har jättebra minnen. Kan allting om den här labyrinten. Men så säger det jag bara, ja men minns du den här grejen? Och sen så han bara, nej det gör jag inte. Och så bara, ja men vi är här. Så, för vi är där för att han försöker hitta någon slags kunskap, typ såhär ancient knowledge eller något sånt.
Okay.
Och så ska Piranesi hjälpa honom med det. Men så börjar Piranesi tänka med den där ancient knowledge, den finns nog inte. Det liksom, varför ska vi leta upp till den? Det finns så mycket annat vi kan ägna oss åt.
Mm.
Så säger han det och så säger det att vi har haft det här samtalet flera gånger tidigare. Minns du inte det här? Nej, det minns jag inte. Och så börjar han kolla lite i sina anteckningsböcker. Mm. Och då hittar han också anteckningar när han, som han har glömt bort. Liksom, att han minns inte att det här har hänt. Och så börjar han fundera på olika saker liksom. Och så märker han också att det helt plötsligt finns andra människor kanske där inne i liksom labyrinten. De har inte funnits tidigare. Och på ett sätt så tänker han att det måste ju komma någon efter honom. Han är nummer 15 så det måste komma nummer 16. Och den handlar väldigt
mycket om... Men den är om, The Other.
Ja.
Vem är det?
Liksom? Alltså han, vi kan ju inte säga att den avslöjar typ allting. Men han vet ju att han själv finns. Men han, och att han liksom är så här invånare i... Alltså han vet... Det är svårt att förklara. Han vet att han på något sätt är viktig i det här huset.
Mm. Mm.
The Other har inte den rollen.
Typ. Nej.
Så att det måste komma någon efter honom som tar över hans roll liksom.
Mm.
Och det ska vara 16.
Mm.
Men det handlar väldigt mycket just om det här, gud det är svårt att förklara, men alltså det är inte identitet, jo lite identitet och hur, alltså så här, kanske att olika delar av ens erfarenhet bildar olika delar av ens identitet, eller att ens identitet består av flera olika delar av erfarenheter typ. Det låter jätteflummigt.
Nej, det tycker jag.
Men... och ett tag är man väldigt såhär, men vad är sant, vad är inte sant, vem är ond, vem är god, vad är det egentligen som har hänt liksom. Och jag satt och jag läste typ, alltså jag tyckte det var skitbra, det var alltså, superspännande och liksom, man satt som på nålar ibland, men det var också väldigt liksom eftertänksamt.
Det låter som en konst att balansera
de tågarna. Ja men verkligen, alltså jag kände verkligen, och det var, så var det en i min cykel, hon sa att hennes sambo har läst den andra boken som den här författaren har skrivit. Alltså hon typ har skrivit två böcker om 20 års mellanrum typ.
Oj.
Och att den också var så skitbra. Den hette då Jonathan Strange and Mr. Norrell. Står det på framsidan här. International bestselling author of. Bla bla bla.
Mm.
Så att ja men väldigt, väldigt bra faktiskt.
Vad tyckte de andra i boksiken?
Vi gillar den alla. Det är den som har fått högst poäng någonsin.
Oj.
Av oss. Vi poängsätter i våra böcker då. På en skala från 1-6.
Mm.
Den här fick en femma.
Wow.
Det var en bok tidigare som har fått en femma. Men då var det en liten annan konstellation i cirkeln.
Mm.
För vi har lite nytt medlemmar. så det här, och vi brukar tycka. Det brukar alltid vara någon som bara såhär, nej den var skitdålig. Även om såhär, tre stycken tycker den är bra så det är en som tycker den är dålig. Alternativt tycker andra den är dålig och en tycker den är jättebra. Men den här var vi alla rörande överens om. Den var jättebra. Häftigt. Ja, det var roligt. För vi läser ganska olika också. Eller vi har olika smak liksom. Så om man inte är så insatt i fantasy kan det här vara...
Mm. Men det känns utmanande att läsa på engelska.
Men det var inte jobbigt.
Nej. Jag kanske bara...
Jag vet inte. Jag har ju satt en fläp. Jag kan se om det är något jag skulle kunna tänka mig att läsa högt.
Mm. Gud, jag bara sitter här och kliar mig i ögonen. Det är november. Nej, det är inte ens november.
Jo, men här kan jag läsa lite. För det är så här... Piranesi... Tror att, eller tänker att fåglarna som bor här i huset ger honom ett budskap genom att på något sätt kommunicera genom vilka statyer de sätter sig på.
Mm-hmm.
Så står det typ så här... The birds separated into two groups. One group flew to the statue of an angel blowing a trumpet. The other group flew to the statue of a ship that travels on little waves. An angel with a trumpet and a ship, I said. Very well. The first group flew to a statue of a man reading from a large book. The second group flew to a statue of a woman displaying a large dish or shield. Upon the shield is a representation of clouds. A book and clouds, I said. Yes. Finally, the first group flew to the statue of a little child bowing its head to gaze at the flowers, at a flower, which it holds in its hand. The child's head is covered with such exuberant curls, they are themselves like a petal of flower. The second group of birds flew to a statue of a sack of grain being devoured by a horde of mice. A child and mice, I said. Very good, I see. Thank you, thank you. Och sen så liksom sammanfattar han det här. Man bara, okej, du är helt galen. Typ. För det är lite den känslan man har. Att den här människan är helt knäpp. Typ. Och sen så tolkar han det här budskapet då. An angel with a trumpet in the ship. An angel with a trumpet suggests a message. A joyful message, perhaps. But an angel might also bring a stern or solemn message. Therefore, the character of the message, whether good or bad, remains uncertain. The ship suggests traveling long distances. A message coming from afar. Man bara, ja, okej. När du säger det så, kanske det. A book and clouds. A book contains writing. Clouds hide what is there. Writing that is somehow obscure. A child and mice. The child represents the quality of innocence. The mice are devouring the grain. Little by little it is diminished. Innocence that is worn down or eroded. So this, as far as I can tell, is what the birds told me. A message from afar, obscure writing, innocence eroded. Interesting. Och det är väldigt så här, alltså han är ju väldigt analytisk. Och det är liksom för att han är vetenskapsman. Och det är liksom väldigt viktigt för honom. Det är The Other också. Och liksom så här. Så att han är liksom hela tiden väldigt så. Ja, men han liksom tar sig an saker på det här väldigt naturvetenskapliga sättet. Fast det är typ jättekonstiga grejer. Det var en lite konstig sak jag läste högt, tänkte jag. Men det var bara, jag sa till för det var liksom lite, det känns lite som en nyckelscen på ett sätt. Liksom med de här fåglarna.
Sen nej, men jag tycker det är ändå säger ganska mycket.
Och du märker också att det inte är jättesvår engelska. Nej. Man fattar. Även om det var något ord man inte fattar så gör det ingenting.
Nej.
Så, det var den. Har du något mer?
Jag har en bok till. Ja. Allt jag har kvar av livet av Elvira Lindo.
Mm.
Den här köpte jag på bokmarknad på Litteraturhuset i Göteborg för länge sedan. Och sen har hon legat här och stirrat på mig. Men nu har jag då läst den. Det känns som att det tog 1000 miljoner år. Det gjorde det kanske inte. Alltså den är väl... Nej, den är inte särskilt tjock. Den är 300 sidor.
Mm.
Men det är liksom... Det var typ det första kapitlet... Eller sista kapitlet som jag började känna typ att jag fattar vad den handlar om.
Jaha.
Och alltså, det är som att... Alltså, på baksidan står det så här. Allt jag har kvar av livet utspelar sig i början av 1980-talet. Under en brytningstid i det spanska samhället när gamla traditioner kastas över ända och en ny generation intar scenen. Antonia, ung och vilsen i Madrid, försöker navigera i tillvaron som ensamstående mamma till en pojke i 4-årsåldern. Utåt sett är hon en framgångsrik radiopratare, men inom sig bär hon på en oförlöst sorg över sin för tidigt döda mamma och sitt misslyckade äktenskap. När allt rämnar blir det sonen som räddar henne. Och alltså, det är typ det här som jag kan säga om boken.
Jaha.
I princip. Eller alltså så här, ja, det handlar om det här. Och säger det mig någonting?
Inre resa.
Nej, inte så mycket. Och det är också som att det känns lite förlegat. Alltså,
men förlåt, alltså nu... Ska jag säga något fördomsfullt?
Ja, för det får du gärna. För annars kommer jag säga det. Jag
har haft den känslan av annan spansk litteratur.
Ja!
Och typ lite efter. Men visst, alltså, nej gud. Nu,
det var men jag fattar inte, för liksom, men liksom... För den här liksom...
När är skriven?
Den är ju skriven...
Nej, jag måste ta tillbaka det där jag sa om Spanien. Nej, förlåt. Så är det inte. Men jag, det var bara att jag också läst annan spansk litteratur. Som jag
den är skriven 2010.
Okej, då är det ju ändå 10 år sedan. Eller 16 år sedan. Mycket har faktiskt hänt sedan 2010.
Ja, men jag känner liksom så här, jag hade ändå någon slags förväntan om, för det är ju liksom, författaren har liksom så här skrivit mycket så här barnböcker och radiopjäser och teater och liksom så här varit kronikör i El País. Alltså jag kände att det skulle vara liksom modernt och lite så här uppdatera, eller jag vet inte. Jag
fick vad är det som är ouppdaterat?
Nej men alltså typ att, jag får känslan av att författaren tänker att den skriver en typ lite feministisk, eller om en kvinna utifrån ett feministiskt perspektiv att, och liksom frigör sig, hur är det att vara typ ung mamma, ensamstående men ändå att det är så här pratar vi om abort, det skrivs fram och liksom, och att hon dejtar och att hon inte är en perfekt mamma och bla bla. Men det är också så massa kommentarer som görs hela tiden som inte blir motsagda liksom. Där liksom, ja men Antonia då kanske så här beskriver alla de här hororna som går på gatan hela tiden. Alltså när det blir något så här bara miljöbeskrivning. Och eller liksom att det är så här, ja, och hon hade en sån kort kjol så hon var en hora typ. Alltså vet du, här, och man bara så här, men va? Alltså det kändes ändå så här, författaren kan göra dal här. Att hur man beskriver miljön typ. Alltså det är en sak att det är så här, okej, det befinner sig prostituerade på den här gatan. Det kan man säga på väldigt många olika sätt.
Precis, jag fattar. Nej, men jag...
Och där det blir liksom lite så här, en dålig smak i munnen efteråt liksom. Och flera sådana liksom scener. Och jag kan inte riktigt relatera till huvudkaraktären. Trots att, för jag tänkte ändå lite så här, bara, jag kanske kan relatera till det här. För det står liksom att det handlar om så här, relationen mellan föräldrar och barn. Och vad är egentligen meningen med livet. Och ja, men det står typ, ja, men så här, hur ska man klara av att vara förälder när man känner sig lika värnlös som ett barn. Ja, men lite så här. Jag tänkte ändå så här, det finns ändå beröringspunkter med mitt eget liv.
Ja.
Jag skulle kanske kunna relatera till det här. Men jag kan verkligen inte det.
Nej.
Jag tycker det är ganska liksom ointressant. Och så är det också så här konstigt. Typ, för hon, alltså, det som händer är typ att hon separerar från sin man. Och så får hon för sig att hon ska flytta ut på landet. För hon bor ju i Madrid innan. Och så bara, nej men jag kanske ska bo på landet. Och sen kommer hon på att säga, nej men det ska jag inte göra. Jag ska flytta tillbaka till stan. Och så träffar hon typ en man som hon umgicks jättemycket med som barn. För då var han, jag förstod det som att han liksom typ växte upp med en ensamstående mamma. Medan Antonia hade liksom en mer kärnfamilj då. Och då kom den här killen och typ åt ofta hemma hos dem liksom. För att få liksom ett sammanhang och en familj liksom. Och han kallas för Vildingen hela tiden.
Vildingen?
Ja. Och det var typ för att han kom från så här. Ja men han var en vilding för att han visste typ inte hur man skulle bete sig och sådär. Och det fortsatte hon kalla honom hela tiden. Och det är så här, oj men han har ett jobb nu. Hur kan han ha ett jobb? Han växte ju upp med en ensamstående mamma. Ja, det vill säga, man bara såhär, men hallå. Och det kanske är mitt så här, återkommande problem att skilja så här, författare från berättare och liksom och karaktärer. Jag är ganska dålig på det. Liksom. Men jag blir lite såhär bara, men du har möjlighet här att framställa det här på olika sätt. Och det sättet som du har valt cementerar en massa föreställningar typ om ja men typ om familj och betydelsen av ens uppväxt.
Och, ja. Men det är inte meningen att man ska göra den reflektionen själv då?
Det tycker jag är liksom höga krav att ställa på läsare. Men jag vet inte, men det flög verkligen inte.
Nej.
Så det känns lite tråkigt. För att jag var ändå, jag var ju uppenbarligen taggad på den när jag köpte den.
Ja.
Men ja, även om du tog tillbaka det där du sa om spanska.
Alltså jag tänker att, man tänker att Spanien och Sverige är ganska lika. Men på vissa sätt är det rätt olika. Och jag tänkte på det här med liksom smeknamn och sånt. Det är en grej tror jag som är liksom att de kör mycket med smeknamn. Och att ett sånt smeknamn förmodligen inte är så stigmatiserande.
Nej.
Det bara är namn liksom på den personen.
Ja, absolut. Men det blir det också konstigt bara den, på men, svenska.
Ja,
och sen precis. Så blir det också som att, ja men i och med att det ändå var så här, vad konstigt att han typ kan ha ett jobb nu och att han typ verkar rimlig och kan typ prata med mitt barn. Han visste ju inte hur man åkt med kiv och gaffel. Alltså lite så.
Ja.
Ja.
Men det också kanske känns som att det saknar syfte på något sätt.
Ja, men lite så.
Nej, jag
men sen är det liksom en scen. Sen är det en scen som jag liksom ändå fastnar lite vid.
Mm.
För att jag tror att hon försöker ta livet av sig.
Mm.
Och hamnar liksom på sjukhus. Och då träffar hon en, om det är en läkare eller en sjuksköterska som liksom säger typ till henne att så här, du har ett val nu. Typ så här, jag kan skriva, i den här journalen nu så kan jag skriva att du har försökt ta livet av dig.
Mm.
Och då kommer du liksom hamna inom psykiatrin. Typ, och då är du så här stämplad typ. Mm. Och kanske att det insinueras liksom så här, men då din relation till ditt barn. Alltså det du kommer kanske inte få ta hand om ditt barn. Mm. Eller så kan du liksom, ska vi bara säga så här, du behövde komma och vila upp dig. Du var jättetrött och du fick liksom nervsammanbrott typ och behövde vila upp dig, men nu är allt bra, då får du åka hem. Och jag blev lite så här perplex typ, för jag var så här, jag bara, är det här en god gärning typ, eller är det liksom ett hot?
Mm.
Att jag fattar inte riktigt.
Mm.
Och det jäckade mig lite. Och jag funderade också lite på att såhär, ja, men hur man tänker kring så här, psykisk ohälsa. Och liksom vad som är, hur man bäst hjälper typ. Är det liksom att, för jag tänker att, att jag åtminstone har en bild av, eller jag tänker kanske att det är väldigt viktigt liksom, att slå på stora trumman. När det är såhär, någon mår dåligt. Alltså, nu måste du verkligen söka hjälp. Nu, och att man inte liksom kan såhär, ja, men det var en engångsgrej, typ såhär.
Det beror också lite på, tänker jag, vad det är för system man kan söka hjälp i.
Mm. Ja. Verkligen. Men det var, ja, det var verkligen en scen som jag ändå, en av få scener som jag liksom såhär, hajade till på.
Mm.
Och tyckte det var lite, ja, det fick mig att tänka lite.
Ja, men det var ju ändå bra.
Ja. Men sammanfattningsvis. Nej. Men jag läste ändå ut det.
Ja, bra jobbat.
Ja, jag vet inte om det är det. Kanske måste lära mig att sluta läsa ut böcker.
Ja. Men det är just det när man har köpt en helt ny bok och så här. Det är mycket lättare att typ ge upp en biblioteksbok.
Ja, och så vill jag också typ ge den en chans. Mm. Men hur lång ska den där chansen vara? Och när, om man har läst då typ 100 sidor. Så det, fast nu har jag ändå läst 100 sidor.
Precis, man lika gärna läsa klart.
Ja.
Nu sitter vi båda här och jäspar.
Ja.
Jag är så trött. Jag bara klippar med ögonen.
Ja.
Men
jag blundar och pratar.
Klockan är knappt 8 på kvällen.
Ja.
Men bra pratat.
Ja, detsamma.
Tack.
Jag funderar på om nästa avsnitt ska bli vår årskrönika.
Ja, men det måste det nog vara,
ja.
Tänker jag.
Ja.
Typ.
Kul.
Ja, kanske, vi får se. Eventuellt nästa, eller nästnästa.
Ja. Ja, spännande. Då ska vi liksom sammanfatta året.
Och gud, jag är inte riktigt där, känner jag. Men jag kommer väl dit.
Ja, det måste du göra.
Ja, det, ja precis. Det måste jag.
Ja.
Jag måste börja tänka. Men tack för det.
Tack så mycket.
Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs en annan gång.
Det gör vi. På återhörande.
Ja, som man också kan säga.